Dags för påskfix. Hos Gemofix kan du köpa 7 kilo NPK-gödsel för bara 139. Extra öppet hela påsken. Gemofix lågprisbyggmarknad.
Podplay Live. En del av Power Media.
Sen hamnar ju han i någon slags tjafs efteråt. Och det är någon kärring på bokmässan som säger: ja, det är ju aldrig handgemäng på bokmässan. Det här vet ju inte vi om. Det är tur att vi ändå har ordnings. Ordningsvakten var där för att liksom få Björn Ranelid att byta ut tant som underlag lite då. De var inte vana vid bråk. Det är ju fight vid våran podd.
Ja, det är en applåd på det här.
Ja, applåd alltså.
Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd, presenterar Jonas Nilsson, programledare i radio sedan andra världskriget. Linnea Bali, åsiktsvalkyria med förflutet inom politiken och kvällstidningsbranschen. Hasse Brontén, ex-polis, skådis och en av Sveriges mest bokade ståuppkomiker. Och Dava, prisbelönt demonproducent. Utan Dava hade det varit tyst precis här.
Bosse Hansson.
Ja då.
Välkomna, det här är Inaktuellt.
Ja, podden är live. Vi drar igång nu, men först en uppmaning till alla samtliga svenska medborgare som sitter i Libanon och lyssnar, och framförallt i södra Libanon. Står du vid någon avfyrningsramp och ska skjuta regnande raketer in över israeliska kibbutzer, så ska du inte göra det. Du ska så fort som möjligt försöka ta dig till Beiruts flygplats. Det är den flygplatsen som man inte ens ser om det har sprängts en bomb där eller inte. Det är kaos redan nu. Men man ska alltså åka hem om man är svensk medborgare. Åka hem, uppmanar UD.
Ja, men det har man ju uppmanat i ett år, tror jag.
Ja, den har stängt, va, flygplatsen. Man kanske ska försöka vandra över gränsen istället. För vi ska inte ner och hämta dem. Ja, vi gör inte som Frankrike och Kanada.
Okej, då tar vi ett VMA här. Viktigt meddelande till allmogen. Beiruts flygplats är alltså stängd. Gå in över gränsen. Försök ta dig till Tel Avivs flygplats. Till Tel Avivs flygplats.
Men är den verkligen stängd?
Nej, det
Nej, den är öppen. Det går reguljärflyg fortfarande.
Linnea släpade ner mig till den här jävla Göteborg och bokmässan där Ranelid sprang runt med häradsbetäckaruniformen på och så visade sin tigergaddning på bröstet. Och så
Jonas blev helt... Andan gick ur honom när Ranelid kom in där i rummet.
Jag
kallar honom för Raneglid.
Han stod 5 meter ifrån och bara tittade. Ögonen glittrade på Jonas.
Störst av allt är mitt ego, men också kärleken. När Ranelid kommer gående och man tror att det är liksom svenska fotbollslandslaget damer, Class of 69, som går efter honom. Jävlar vad tantra gick efter Ranelid. Det var värre än folkvandringarna med Hezbollah i Libanon.
Får jag återkoppla? Jag lyssnade på Sveriges Radio. Känner till det här radioprogram?
Sveriges Radio, public service.
Ja. Då pratar de med en kvinna. Hon har bott i Libanon nu. Hon har bott i 7 år i Libanon. Och hade barn.
Men hon är svensk.
Ja, nu vill hon ju hem, så att säga. Då, för det händer ju grejer.
Men är hon libanes? Är hon väl svensk på samma sätt som Björn Söder tycker att alla samer är svenskar också?
Jag kan inte uttala mig om det, men man pratade
medborgare
med henne och så ställde man faktiskt, tycker jag, en adekvat följdfråga. Vi kan väl bara lyssna.
För jag tyckte det var den bästa för mig själv, men nu jag tycker det är den sämsta.
För alltså från uppmaningen från UD har ju varit att man måste lämna Libanon alltså för jättelänge sedan. Men nu, du valde ändå att stanna, varför gjorde du det?
Ursäkta mig, jag kan inte åka bara på en gång. De sa det åka utan att det hade hänt någonting och flygplatsen var öppet. Varför ska vi kolla bakom? Varför ni har inte gjort det? Det är bara svenska de kollar. Så kanske vi har gjort okej, någonting fel. Ska vi sitta hela livet och säga varför vi har inte åkt tills vi dör? Varför har vi svensk pass? Okej, vi behöver bara provisöringpass, ingenting annat. Vi vill ingenting annat. Bara åka härifrån med en papper.
Nej, men vänta.
Reporter var Liv Elgen.
Nej, men vänta nu, de vill ha försörjningsstöd också. Det är det bygger på.
Ja, men det här är intressant då. Varför, de har ju bort i 7 år där och nu så är det ju krig i Beirut, händer det mycket, och nu vill de åka hem. Men nu hade de, barnen hade inga pass. Mm. Och så är det så att svenska ambassaden har ju stängt i Beirut. Mm. Så där går det inte att få, de vill ha provisoriska pass. Nu
hade de försökt få danska provisoriska pass kanske.
Köpa på Temu.
Sådana där rosa.
Ja,
vi har väl en massa gamla afghanska falska pass som ligger i frihamnen hos, i polisens förvar. Vi kan
skicka ner.
Fast jag tänker,
men grejen är så här, det där är ju inte, det här Hasse, det här är otäcka grejer. Du var inte med i bokmässan, men jag pratar mycket om etik, moral. Jag satt i Göteborgs-Postens
Det handlar ju om barn det här också, Hasse.
Ja,
barn.
Jo, absolut, absolut.
Var kommer barnen in, gammalt svensktoppshit med Bosse Hansson?
Nu är det bråk. Nu vill ju sossarna att vi ska skicka en räddningspatrull ner dit, va? Skicka ner hela Paw Patrol och bara ta hem alla
Paw Patrol, det är den här hundkanigan.
Kan inte Anna Kinberg Batra köra den bussen ner och hämta folk? För hon har blivit av med alla jobb, inklusive jobbet på Skansen-terrariet.
Varför ska ens UD gå ut och varna om det alltid är så att man alltid blir behämtad? Då behöver man inte ha några varningar överhuvudtaget.
De har lite svårt att tro på myndigheter, de här människorna. Det kan man ju förstå. De har ju bott i Libanon i 7 år där Hezbollah är myndigheten man litar på.
Staten i staten nu. Som man har liksom att fördelat upp landet och förstört hela landet.
Här vill jag gå in och öppna upp Linneas skinkor med en liten tändsticka.
Ja, men det har du velat förut, Jonas. Ja, det är inte nytt.
Men nu har jag en tändsticka som smakar bättre. Staten Libanon är en folkvald libanesisk regering. Man har en utrikesminister, man har en premiärminister. Hezbollah är en rövarorganisation alla ISIS, betalda av Iran, som har tagit över.
Ja, så är det.
Absolut. Och jag vill bara säga, den här kvinnan som du spelar upp här, vi hör ju att det är fake, att det är på låtsas och att Sveriges Radio är hijackat av någon rysk trollfabrik med säkert Trumps J.D. Vance i spetsen. Det där var ju, jag hör ju på rösten, det är ju Matilda, Jimmy Åkessons fru. Med den här rasistattacken mot folk som faktiskt, det är 3000 svenskar som bor i Libanon som inte åker hem.
Jag tittade faktiskt på Agenda igår där det var debatt mellan Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson. Då debatterade de precis det här.
Okay.
Magdalena Andersson vill ju inte att, vi ska inte åka hem dit och hämta alla svenskar utan bara barnen. Aha. Vilket är ett jävla problem. Då ska vi lämna, vi ska kidnappa svenska barn från sina föräldrar i Libanon. Det var Magdalena Andersson vill.
Förslaget var ju också, du ska se det i sin helhet. Jag har två punkter på det där. Ett, du blir bara hämtad ifrån Libanon om du prenumererar på sossarnas kombilotteri. Två, du hoppar på mig igår. Jag får ett jävla surt sms igår kväll. Jag sitter och tittar på tv. Jag skriver, Linnea, kan du kolla på Uppdrag granskning? Det är en jättetjock tjej som är aggressiv.
Ja, vad ni höll på att mässa igår.
Min poäng här, min liksom klitta på det här gruppsexpartiet, det är att du hoppar på mig för att jag tittar på linjär tv. Du sitter ju fan själv, eller du halvligger med han i feran tv-soffa och ser Aktuellt och Agenda igår. Det är väl också linjär tv?
Såg jag på playen, vet du. Man kan gå in och titta i efterhand.
Är det live i playen?
Man kan alltså gå in och titta i efterhand. Jonas, man kan se det när man vill.
Man behöver inte
titta exakt när det går.
Är det här on demand?
Ja, man kan höra den här liven i efterhand också. Nu stumpar vi igång. Välkomna tillbaka, ska ni vara då till, ja vi är ju tillbaka på en torsdag i alla fall. Vi sket ju i att sända live i måndags för vi var ju helt uttömda efter bokmässan.
Ja, ni var det, jag var ju sugen på, ni sabbar ju min monster. Jag hade ju tipsat om en monsterfilm. Jag har hört rykten, ni sabbar upp hela den.
Vi var helt uttömda, vi var som en pung på Pride, det var tomt.
Vi bestämde ju också på bokmässan att det blir ingen mer monstermåndag.
Det fick mycket buro.
Det var skitmånga som kom
de
fram.
De buar väl åt er som sabbar.
De frågade efter dig, våran publik kom fram och frågade efter dig. Men också många som frågade efter just Hasse Brontén. Det var folk som hade sett dig på Raw Comedy i Göteborg och ville ha pengarna tillbaks.
Jag gjorde en jävla tabbe som jag tänkte avslöja här. Jag glömde ju att avmygga mig efteråt. Det var ju, jag har lite ljudupptagning på det här. Ja, det här var ju... Fy fan. Jag glömde avmygga. Det måste vara den här nivån, Jonas! Det måste vara den här nivån!
Alltså, det här med kiss och bajs och gejskämt. Alltså, vi ville ha det från början. Men jag pratade med min kompis Björn, alltså Ranelid, nere på mässan. Alltså, den intellektuella verkshöjden måste vara här. Va?
Säger han som visade röven på bokmässan det första han gjorde.
Saknar ni Hasse? Här är han och drog ner byxorna.
Ja, vi har en fråga här. Hasse, var det verkligen värt att missa liven i Göteborg?
Spontant kan man ju tänka så här, nej men det kanske inte var. Men ja, med tanke på det som händer.
Men nej!
Vänta, ska vi föra. Jag var ju då nere i Toskana, vi firade min brorsas fyllde 50 och min brorsas fyllde 40. Och det var, vi var 17 brontenare som bodde i samma hus.
Familjen super... annorlunda.
Riktigt rövgäng, ja.
På tal om rövgäng.
Och sen har jag ju två brorsöner där, Max och Noah. Och de är 16 år. Och de är så tonårs... korkade. Alltså det var så roligt.
Men blev inte du rädd för dem?
Jo, lite. Jag tänkte så här, har jag varit så här jävla korkad? Det var en grej som de körde under. Det var så här, jag och Noah, säger Max då. Jag och Noah, vilket djur tror du vi skulle kunna ta en fight?
Det där brukar jag prata om hemma också.
Och då sa jag, ni tar inga djur överhuvudtaget i en fight.
Räv tror jag.
Räv tror jag. Jag tror inte de tar en galen räv. De bara, inte en grizzly, men tror att vi kan ta en brunbjörn. Men alltså, skämtar ni? Ni tar inte ens en katt, en galen katt kan inte ni ta på två. Vadå? Driver du eller? Driver du? Det är klart vi kan ta en sån björn, en sån. Nej, ni har inte en chans. Giraff då? Kan vi ta en giraff? Vad är det för idioter som tror att de ska sänka en giraff? Jag har sett så här på YouTube, inte ens tre lejon kan ta en giraff. Jag sa, ni kommer aldrig kunna ta en giraff. Ni har inte en chans. Då har de utvecklat en taktik för att sänka en giraff. Okej, jag och Noah, jag står så här, jag böjer mig ner. Max kommer i värsta farten, hoppar upp på min rygg, upp och chokar giraffen.
Alltså stryper den
och bara stryper ut giraffen. Jag bara, nej.
Det är svårt att strypa en bebis, det tar lång tid. Ja. Man måste använda kraft. Alltså, jag har prövat.
Ett giraff, hur? Jag har strypt en bebis. Nej, fy fan. Inga abortfrågor nu. Nej, men det är roligt att en giraffs huvud väger ungefär som två Edvard Blom med dykarskor på sig. Det är ju enorma djur.
Sen kommer vi upp, vi åkte sista dagen var vi i Siena, skulle ut titta på Siena. Där får man inte åka in med bil. Jävla häftig stad, jag rekommenderar att åka dit. Så man går inom porten, stadsporten, går upp. Det var ett museum. Utanför så hade de, man kunde gå in. Och så hade de en stor, stor glasmonter. Där var det uppstoppade djur. Det var någon falk, det var någon...
Som Noah och Max ville sänka.
Det är det som är så intressant. Aha, okay. Står vi och tittar där. Det är någon bäver, en grävling, kanske ett piggsvin. Så här, så ser jag Max stå med liksom armarna kors här. Så tittar han på mig så här. Hasse, jag skulle lätt kunna klippa alla de här. Sen på kvällen kommer vi hem, vad det var present. Då hoppar du fram en padda och Max och Noah bara de kunde inte sänka. Så det var ju en riktig höjdare alltså.
Ah, härligt. Ja. Padda och padda, det var så din bror Georgs fru. Men grejen är, sa han inte också, jag skulle kunna ta en schimpans kan jag spöa sig i någon annan.
En schimpans tar vi.
Ja. Men vadå så Hasse, det kan du ju inte. Jo, det är bara en dålig kopia av en människa.
Alltså, vet du hur starka de är? De slänger bort dig som en vante.
Men det är kul att höra att du hellre umgås med två tonårsidioter än vad du följer med oss på bokmässan.
Ja, det här har vi i chatten. Okej, det var roligare alltså att höra dumma tonårshistorier än att vara på bokmässan alltså.
Fast Hasse har ju kört de här Max och Noah. Jag tror att de driver med dig Hasse i och med att du är under palliativ vård i livets slutskede. Mm. Vi driver med gubben. Men de hade också en kampanj de är inne i som heter, ja, hoppar här Linnea. No not November-kampanjen.
No not NNN. No not November.
Man får inte ligga på, i november.
Hela november ska inte ligga. Får inte komma.
Spruta.
Just det. Nej,
det där som Hanif gör på magen. Man får inte ens ejakulera.
Pratar ni om det?
No, alltså, ska du köra no not November eller? Jag visste inte ens vad det var. Du får inte komma en enda gång på hela november. Inte en enda gång. Varför ska man köra det då? Nej, du känner inte till NNN. Men ska du köra DDD då? Jag bara, vadå DDD? Destroy Dick December. Måste komma varje dag i december. Destroy Dick December. Jag har haft så roligt med de här grabbarna. Och de är helt tappade.
Max och Noah, 16 bast. De är målgrupp för Bosse Hansson och hans aktiviteter. Alltså det är ju vår tids Hasse och Tage. Det här är ju ett komikerpar. De skulle ha en podd. Inte det här jävla bajsmackiet.
Nej, det är sant. Det är sant.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Jag skrev om eleganterna från Viderna. Slår ett slag för Hasse. Saknades på mässan. Ja, det gjorde det.
Ja. Vem säger det, tack.
Det är ju jäkligt roligt när vi går upp på mässan och Magnus Ranstorp är där och jag alla har hört avsnittet. Men vad som händer bakom kulissen är kul. Först möter vi en stentoppad snubbe när vi går in. Vi gör ju en klassisk Farmen Kristina. Vi börjar ju bakifrån. Vi går in. Kommer fram en snubbe i vita sneakers och CP Company tröja. Jag känner igen modellen. Tja, börjar knuffa på mig. Men är ni taggade då? Ja, det är lugnt, det är lugnt.
Sen får han inte obreda axlar på den killen. Det var armbågarna ut.
Han hade tagit en schimpans, han är i full blom. Och jag får bli av med lite grann. Om du hör här,
alltså, skickar han honom på mig.
Nej.
Linnea, kolla den här killen.
Han vill prata med dig.
Han har dragit den från Stockholm, vet du. Prata med honom.
Linneas snubbar ingen asyl, så att hon är singel om några timmar bara. Han får ju en rockklassiker t-shirt av mig. Ja. Skitbra snubbe. Den tar han på sig.
Sen, ja, fin snubbe.
Sen hamnar ju han i någon slags tjafs med någon form av vakt, som jag fattar det. Ja. Så han går runt med våran logga och är lite som allmänt sådär, som han är själv på krogen. Lite sådär mopsig. Mm. Och dessutom så är det ju... Han är alltså inte inblandad. Bra kille förresten. En annan person hamnar i någon slags tjafs efteråt. Och det är någon kärring på bokmässan som säger... Ja, det är ju aldrig handgemäng på bokmässan. Det här vet ju inte vi om. Det är tur att vi ändå har ordnings. Ordningsvakten var där för att liksom få Björn Ranelid att byta ut tant som underlag lite då. De var ju inte vana vid bråk. Det är ju fight vid våran polsning.
Ja, det är en applåd på det här. Ja, applåd alltså.
Underbart. Och längst fram står en kille på 2 meter med en ljusblå sweatshirt. Där står MÖP. Militärt överintresserad person. Nästa står han, jag kan inte konstatera vad jag ska säga på scen. Han står bara och pekar på den. Jonas, MÖP! Fuck, Jonas. Jävligt bra publik.
Det var ju någon som var senansvarig där på bokmässan också, som hade sagt då att vi har aldrig sett sån här publik. Så stod det med Mariestad och var skittaggad. Det var
kul. Vår publik hade inte sett bokmässan heller.
Exakt. Det var skitkul att ni kom i alla fall dit. Jag tänkte vi tar en fråga här. Vi måste
bara säga det. Jag träffar ju Björn Ranelid där nere.
Ja, just det.
Fick ett samtal mellan 2 intellektuella.
Kramades med Stefan Löfven gjorde
jag. Ja, när Stefan Löfven, jag går fram till Stefan Löfven. Du ser sliten ut, Stefan. Och tittar upp, varför jävla oförskämd kommentar. Han såg ju sliten ut. Ska man inte vara ärlig?
Vet du vad? Nu sitter Jonas och ljuger. Jag var där, jag såg, jag filmade. Jonas smög fram där förbi en liten press och sa, ursäkta, jag vill bara ta en bild med min stora idol här, Stefan. Du gör ett väldigt bra jobb. Det är du, viktig Stefan. Stod du där?
Ja, du sa det. Du är viktig,
ja,
Stefan.
Du är viktig, Stefan.
Ja, det är viktig. Ja. Vad är
Stefan
för viktigt
Löfven
nu?
Är viktig. Fan, bästa politiska gärning han har gjort var när han avgick som statsminister efter att ha förstört ett helt jävla land tillsammans med. Han var en flintskalle som sabbade fotbollen. Han Bengal Reinfeldt.
Vi hade ju Magnus Ranstorp på scen då, pratade om att då Nasrallah, Irans, Hizbollahs ledare, hade omkommit då i en...
Omkommit, han blev mördad av sionisterna. Och Aron Flam köpte vapnen.
Men det hände ju lite mer grejer efter det då. Det här är en fråga som lyder så här: måste solrostuggande gubbar i förorten bojkotta frön nu efter Irans attack mot civila mål i Israel? Nu har ju Israel fått en skur, va? Lite fyrverkerier.
Ja, just det. Det var inte så mycket som landade dock. Iran har dödat en palestinier. Det är väl...
Jag såg det klippet. Det ramlar ju ner.
Ja, det såg fruktansvärt ut faktiskt.
Men vänta nu. Det är ändå ballistiska missiler som Iran har skickat. Och deras jävla sändebud. Såg ni honom i FN? Han sitter och pratar om det här. Då sitter han liksom heltäckningsmatta mattat till hårfäste. Och så sitter han med iransk mästare i ögonbryn. Och någon blank jävla dressman.
Hade han bra hår alltså?
Underbart hår. Så hade han, blank...
han eller Gunnar Strömmer, vem var bäst?
Strömmer är bra bara.
Han var mer penslat. Nej, men han satt i någon sån här dressmankostym som inte ens liksom begagnade bilhandlare på Balkan har. Och så hade han en muraskjorta och sitter och pratar om the aggression of Israel. Och han pratar om frihet. Inte med ett enda jävla ord berättar han att hans jävla sponsrade Hizbollah. Det har regnat ner raketer och missiler över Israel sen fan dag ett. Sen, till och med innan Sverige och Raoul Wallenberg försökt få ut sina medborgare ur södra Libanon. Alltså, och då sitter till och med Israels FN-ambassad och skruvar på sig. Ja, en person som liksom jag är tränad i att alltid hålla kontroll över sina känslor. Han satt liksom och skruvar på sig. Någonstans. Irans enda mål är att utplåna staten Israel.
Ja.
Punkt.
Hezbollahs mål också.
Hur ska man då inleda en förhandling? Det här tog jag upp med Stefan Löfven, min kompis på mässan.
Hörde ni när Netanyahu gick ut och pratade direkt till Irans befolkning? Ja. Och sa att nu kommer ni kommer bli av med ayatollerna tidigare än vad ni tror. Ja. Nu väntar man ju lite på Israels motattack. Jag tror inte det blir så mycket. Jag tror inte så många i Iran har sett den där.
Jag läste, det var väl på X, så var det för detta premiärminister i Israel. Han sa, nu har vi den största chansen på 50 år att göra oss av med regimen i Iran.
Bennett. Menar du, tänker du på Tony Bennett, han gamla coronasångare?
Nej. Alltså när man tittar på när man tittar på opinionsundersökningarna i Iran så vill man ju gärna bli av med regimen, men man vill ju absolut inte att Israel ska hjälpa till med att bli av med regimen. Man har ju sett hur det går när Israel hjälper till med att bli av med olika regimer. Kolla på Gaza liksom.
Jag säger som när de gick ut i en olovlig strejk, de här stackars slavarbetarna från Rumänien som jobbar i Davas farsas foodtruck. Det viktiga är väl att regimen faller. Alltså det var engelska MI6-experter som säger det bästa som kan hända för en iransk revolution, där finns en verksam opposition, det är ju att Israel slår dem riktigt jävla hårt i magen så att ayatollerna kan falla. Därför att
jag som sitter här i Sverige, men iranierna tycker inte det i Iran. De är ju rädda för att Israel ska komma in och grusa Iran nu.
Ja, men det har de inte kapacitet till, och de vill det inte ens, därför att Joe Biden har gaggat runt med sin droppställning och sagt att ni får inte göra någon fullskalig attack på Iran. Vi vill inte att kriget ska eskalera.
Jag har sett ganska intressant
men Netanyahu känner ju att han vinner. Han har ju vinnarläge, Netanyahu. Du stoppar ju ingen en högerpopulist.
Nu har han har inte lyckats med ett enda krigsmål. Han känner inte att han vinner. Han måste distrahera för att inte hans egen befolkning ska inse att han missar alla krigsmål han har satt upp.
Hamas har gått ner i uläge. Hezbollah är förintade. Nu anfaller han Iran. Han har ju fått in tre snabba i en mellanviktsmatch.
De försöker skicka iväg raketer nu, Hezbollah, men de har inga händer. Efter de där personsökarna.
Nej, men det är sant, det är väl inte det är helt sant.
Det är nog en som kan, men han är blind så han hittar inte knapparna. Men du, vad heter det? Jag tänkte säga en annan grej här. Det var ju någonting vi pratade om det där.
Menar du Bennett, premiärminister gamla?
Nej, fan, så jag fel namn.
Nej, han heter Naftali Bennett.
Ja, Naftali Bennett. Förlåt, jag kunde inte förnamnet. Fan, vad är problemet? Jag tappar bort vad jag ska säga.
Helvete också!
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Två tupéfrågor här. Swedish man, tror ni Gunnar Strömmer har peruk?
Nej.
Har Jonas tupé?
Ja.
Bra, då har vi rappat av de frågorna.
Han har extra lugg som han sätter på.
Jag längtar tills vi ska ner till, jag kanske inte ska säga det här, men nästa år har ju Linnea planerat att vi ska köra live på Skala teatern. Jag kan säga så här på en gång. Jag befinner mig då på Österlen i ett hus som jag inte betalar för själv, och dessutom har jag knappt bygglov för kåkarna på tomten. Jag bor hos Björn Ranelid om ni ska köra live på Skala teatern. Du har hört det förr, Linnea.
Vi ska köra live på Skala teatern.
Ja, ska
det. Kommer ett datum för det. Ja, men nu har jag bestämt det.
En bra skala.
Ja,
jo, men jag gillar Skala teatern, så jag kör.
Det här är som när Bianca...
Man får dricka öl inne i salongen. Ja, och det gillar vår publik.
Ja, det här är ungefär som, ja, men det är lite grann som när Bianca Ingrosso hade sin första menstruation. Man får lite blodad tand när man är nere på mässan.
Här har vi ett misslyckat djurförsök i chatten då, som skriver då: var det inte det slutgiltiga beviset vi såg på att Ebba Busch är en häxa när hon gjorde djävulstecknet? För det första så är inte det där ett djävulstecken. Jo, det där är ju rock and roll, va?
Ja. Nej, det är ju Ronnie James Dio. Är det när Ebba Busch går ut och gör horns? The horn.
Ja, men hon sitter i terrorbil.
Såg den här huvudet bara snurra på Ebba också? Hon är exorcist, hon är jävligt besatt. Det var ju på Jimmy Åkessons bröllop.
Jag såg det där. Det var Jens Liljestrand skrev ju på X då. Nu är det liksom, nu har det verkligen gått ut för när KD-ledaren gör jävulst...
Är satanist.
Ja, umgås och gör just det, satanisttecken och jävulstecknet.
På nazistbröllop.
Ja, just det, precis. Och då kom jag att tänka på, det här har nog kanske inte Linnea hört. Jag kom att tänka på Sivert Öholm, alltså det fanns ju något som hette, vad heter det?
Svår defekt.
Han, då var det den här rockdebatten.
Ja, han var jävla orolig.
Ja, och han var orolig för Wasp fanns det ju då, men det ska få, jag har ett litet klipp här, vi kan väl lyssna lite grann här.
Sivert Öholm är rädd för att djävulsrocken ska komma till Sverige i form av amerikanska affärsmännen Wasp.
Ja, exakt, så det låter så här då.
En av de många rocktidningar. Den här, den heter Rocket, den som han ger ut, och den har hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna, bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Vi är Satan's people.
Alla vet vad Wasp står för.
Och det sitter en stackars ung kille här då. Ja,
det är
svar direkt.
Ja, det är Anders Tengner, det är min polare för fan.
Ja, du känner honom.
Anders Tengner, chefredaktör för Okej, får stå till svars för hela den här skiten. Han klarar ju fan galant, Anders Tengner. Däremot klarar han inte så mycket galant, om du lyssnar på Anders, att gå till frisören. Klipp det för fan.
Men det är lite patetiskt av Ebba att hon ska göra det tecknet dock.
Vad då kan
hon? Jo, men ska hon komma ut som någon form av rocktjeja nu? Hon är lite cool, hon är på den här bondläppen Åkessons bröllop. Då ska hon gå ut och göra rocktecken. Kom med skimpaj. Här har vi som Sanna Marin.
Elko i chatten skriver så här. Hen verkar ha bra koll på djävulstecken. Det är ingen jävla djävulstecken. Det skyddar mot ondska däremot. Dios mormor som brukade göra det. Ja, evil eye eller vad fan det heter.
Nej, men det är ändå djävulen att man blir beskyddad av det här. Ronnie James Dio är av italiensk börd. Och hans mormor bodde väl på Sicilien och gjorde de här tecknen när han var liten. Så det är Ronnie James
Sitt
Dio.
Sitt inte och nitpicka det där så jävla mycket nu.
Pitnicka.
Hon kanske lyssnar på Rockasicke!
Det är också märkligt.
Kvoterade kvarten med Linnea Bali. Kvoterad. Kvart. Bali. Nu ska en kvinna äntligen få prata.
Okej, jag har en något av en rant. Så. Jag tittade på Uppdrag granskning igår. Du smsade mig, Jonas, och frågade, tittar du på Uppdrag granskning nu? För du trodde att jag satt och tittade live på linjär tv.
Du ser linjär tv, Linda.
Ja, titta, du kommer igen. Nu kommer det igen.
Nej, men du fan, vi blev gammal.
Hans försvar för att vara ett as är att vara ännu mer ett as.
Ja, det går inte
jag
bra.
Jag känner Björn Ranelid.
Du har sett honom.
Tittade på Uppdrag granskning i alla fall. Det var en helt vansinnig historia ju igår. Om en autistisk tjej som heter Therese. Therese har försvunnen. Och den börjar med att hennes pappa berättar om det här försvinnandet. Han står upp i hennes lägenhet och berättar om att hon är borta. Och från början, alltså jag känner direkt när jag ser den här pappan, så känner jag tror inte på dig. Och varför? Jo, för att han har, alltså helt oironiskt, så har han en t-shirt på sig där det är en varg som ylar mot månen på den här t-shirten.
Den kallas värmländsk folkdräkt.
Sån där har Davva också.
Ja, snygga t-shirt.
Men vad menar att hon är försvunnen? Ska man inte ringa till Missing People eller våran polare från Göteborg, Hassaro?
Jag fortsätter. Det visar sig ju att Therese har blivit omhändertagen på olika sätt inom myndigheterna. Jag kommer berätta mer om det snart. Men det verkar verkligen som att hennes föräldrar har också varit pissjobbiga. Alltså pissjobbiga. De har en svårt autistisk dotter som bor hemma i deras hus i en lägenhet. Då.
Jag måste bara fråga.
De har assistenter som blir hotade.
Betalar hon autistskatt?
Ja. Eller? Vad vill du att jag skulle svara på det?
Alla artister ska betala det nämligen.
Ja, men man fattar ändå att hennes då förvaltare eller goda man har haft en diskussion med Therese föräldrar om att så här, er dotter kan inte bo hemma hos er längre. Vi måste flytta ut henne. Hon kommer ju förhoppningsvis leva längre än föräldrarna så att säga. Mm. Och föräldrarna verkar vara dalta med henne som fan. Och så där. Hon måste lära sig klara sig själv lite grann. Mm. Föräldrarna går inte med på det. Och hon flyttas utan föräldrarnas vetande från deras hem. Alltså en dag så är hon bara borta.
Som Hasses första dotter, ett tvångsomhändertagande.
Hur gammal är hon den här?
Ja, hon
är fan 42.
Ja, nu är hon 42 då. Oh, wow.
Fin i kroppen, men jättepatta.
Just det här utvecklas ju till någon form av så här verklighetens Free Britney-rörelse. Mm. Med undantaget att hennes, Therese då, inte har föräldrar som kommer att se till att vi inte ser Therese dansa naken på Instagram om hon blir av med sin förvaltare. Mm. De verkar helt okej, de här föräldrarna, även om de verkar irriterande på många sätt. Och det slutar med att Thereses föräldrar förlorar all kontakt med henne. De får inte träffa henne, de får inte ringa henne, de vet inte vart hon är någonstans, för hon får skyddat boende och flyttas till någonstans där de inte vet vart det är. De försöker få tag på henne, de försöker få reda på vart hon bor någonstans, de försöker få reda på vem som överhuvudtaget har...
Men finns det någon laglig grund att liksom förhindra dem?
Det är det Uppdrag granskning, det är hela caset är att ett omhändertagande är väl okej, Linnea, men att de inte ens får träffa henne, det får ju för fan seriemör... Alltså Breivik får träffa sina jävla horungar i Oslo liksom. Mm. För just det där familjemötet mellan pappa, son, dotter, mamma, det är så viktigt och det är ju institutionaliserat, eller
ja,
hur?
Ja, framförallt för barn. Hon är ju myndig den här. Hon är ju över 18. Hon är ju 18, men hon är ju omyndighetsförklarad eftersom hon har en förvaltare.
Och
det
är förvaltaren
då som bestämmer sig för att söka om skyddat ID till skyddade adressuppgifter till den här Therese. Och det här bolaget då som kommunen har hyrt in, Optio heter de. Det är ett jävla, de reklamför sig jävligt fint på sin hemsida. Där står det, åtar sig uppdrag som ingen annan vill ha. Mm. De tar bara kunder eller klienter som är skitjobbiga.
Ungefär som när bokmässan hyr in Inaktuellt till deras podcast.
Exakt. Ja, men ungefär som att säga, vi tar alltså bara emot riktiga CP, inte bara de som är i CP. Alltså det är lite...
Ja, men nu tänker du på Centerpartiet, va?
Lite så. Det här Optio, det är ett jävla brevlådeföretag i Västerås.
Vi vill poängtera att de allra flesta som jobbar inom Optio gör ett riktigt, riktigt jäkla bra jobb med att lura kommuner runt om i Sverige.
Therese har alltså flyttats upp till Örnsköldsvik. Företaget ligger i Västerås. Hennes förmyndare bor i Västerås och har haft över 50 klienter samtidigt som den här Therese då. Men hon vet fortfarande bäst om vad Therese vill och hur hon ska leva, såklart. Och jag är inte så bra på geografi, men jag tror att Västerås och Örnsköldsvik, det är en jävla bra bit emellan. Man åker inte upp dit på en dag liksom.
Man åker inte till Örnsköldsvik överhuvudtaget om du frågar mig.
Nej. Tidigare så har Therese haft en assistent i 21 år och 10 månader, vilket jag tycker var jävligt gulligt att han hade räknat månader när han satt där och berättade. Det var jättefint. Det har man inte idag. Man har inga personliga assistenter i 21 år.
Men vad är
bara 19-åringar som är...
Vad är Uppdrag gransknings... Alltså, tvångsomhändertagande kan ju faktiskt vara lämpligt om socialtjänsten i en kommun anser att den här pappan då, eller vad det nu är, som de anser... Jag tar inte ansvar för det här. Jag känner bland annat Björn Ranelid. Vad i det här är det som gör att Uppdrag gransknings är där med varenda jävla hemlig kamera och filmar dem? Det är ju att de inte ens får besöka sin dotter och de får inte ens veta var hon bor.
Ja, nej, och sen så är det ju väldigt, är det ju väldigt märkligt att hon har fått, hon har ju fått skyddad ID. Det är det som är kärnfrågan. Alltså,
egentligen bara för att bli skyddad från sina föräldrar.
Från sina föräldrar.
Och men då, det måste vara fan
men har de gjort någonting brottsligt mot henne eller något sånt här?
Nej, men då vänder sig journalisten då, Rebecca Montelius, till Skatteverket för att fråga varför i helvete hon har fått skyddad adress. När de har enbart gjort, alltså Skatteverket har enbart gjort bedömningen på förvaltarens egna ord, alltså den här kvinnan som vill att hon ska få skyddad ID. Skatteverket gör bedömningen på hennes ord och de gör bedömningen på socialtjänstens ord. Socialtjänsten har gjort sin bedömning i sin tur enbart på förvaltarens ord. Ingen har pratat med Therese, ingen har pratat med föräldrarna, ingen har pratat med någon annan runt Therese, utan det är bara den här, det är en och samma kvinna som drar en historia om Therese föräldrar.
Den här kvinnan, ett ögonblick bara. Här kommer hon! Hon är för fan värre än Anna Kinberg Batra när det gäller att fuska sig fram.
Det är helt jävla sjukt. Och nu, mina vänner, ska jag hylla en journalist. För journalisten här besöker ju Skatteverket och frågar varför i helvete har Therese fått skyddad ID. Mm. Och jag har ett klipp på det när hon träffar Skatteverket.
Jag menar att både ni i socialtjänsten, ni går på en person, en förvaltares ord. Det är hon som får avgöra det här ärendet. Med jättestora konsekvenser för den här familjen. Ett åldrande par som bara hoppas då på att få träffa sin dotter innan de dör. Det är ju på riktigt. Alltså det är ju på riktigt så. Och hon, alla som vi har träffat tror ju att hon vill ha kontakt med sina föräldrar. Och det är en vuxen kvinna. Familjen beskriver det som en kidnappning.
Och då är det ju jätteviktigt att de ändå går vidare till kommun och ber att få hjälp med att komma i kontakt med rätt överförmyndarnämnd.
Ja, hon ställde ju dem mot väggen ordentligt. Men vad gör Uppdrag granskning nu då? För historien fortsätter ju. Jo, de bestämmer sig för att alltså röja Therese skyddade ID.
Oj,
upp Therese. Mm. Och det här filmar de och visar hur det går till och hur de arbetar för att göra det. Och
jag kan säga du inte göra, va?
Nej, ett, du får inte göra det. Två, jag kan säga att vi som har skyddade ID och skyddade adresser, vi är inte så jävla glada för att det ligger ut en anteckningsblock för hur man ska göra hos SVT nu. Okay.
Men har du skyddad adress på Storsättarvägen 23 i Österskär?
Ja, precis. Jag skyddade adress.
Ja, får du gå ut med det då?
Ja, de letar upp Therese och de får prata med henne. Hon är... innan de blir utslängda från lägenheten av någon jävla bullshit-anledning. Inte av henne då, utan av assistenterna. Mm-hmm. Therese får inte ha någon telefon, visar det sig, eftersom förmyndaren sitter på hennes pengar.
Ja, men det där har väl att göra med att de ska begränsa skärmtiden för alla unga, va?
42
år. Hon får inte ha någon telefon, hon har fortfarande inga kläder, hon har inga saker, ingenting från sitt gamla liv har hon. Utan hon bor i en lägenhet som hon inte trivs i, hon vill hem, hon vill träffa sina föräldrar.
Vad är skillnaden på en förvaltare och en god man, undrar de här också?
Det det är väl ungefär, det är väl samma sak, tror jag.
Samma sak, okay.
Jag tror att det är samma sak med två olika namn bara.
God män har väl att göra med människor, men den här tjejen är ju helt tappad vad det gäller diagnoser. Då är det med att man förvaltar godset, Therese. Liksom.
Precis. Mm. Och hon har alltså, hon har ingenting från sitt gamla liv. Hon har ingen daglig verksamhet. Hon har ingenting att göra på dagarna. Hon
men fan nästan, har det?
Hon börjar nästan gråta när den här journalisten blir utslängd, för hon vill så gärna ha...
Typ bara prata med någon.
Prata med någon. Fan, ha lite sällskap. Hon bjuder in sina föräldrar till hennes födelsedagskalas som hon ska ha den 23 augusti. Och nu kommer vi till det fina. För när programmet är slut så har egentligen ingenting förändrats, förutom att Theréses föräldrar nu vet vilken stad hon bor i. Men det är ju fortfarande samma situation.
Mm.
Men då gör UG reklam för nästa avsnitt.
Det gör du också nu.
Ja, nästa avsnitt som kommer av Uppdrag granskning. Och det handlar alltså om att hotade vittnen inte får skyddad adress i Sverige.
Nej, och i samma andetag. Nu bara det här var inte kvoterade 15 minuter, det här var ju kvoterade 15 timmar. Men jag köper vad du säger. Och problemet med det är väl, vilket vittne skulle de ha som skyddat vittne, menar du? De som har röjt hennes boställe.
Nej, Therese har ju skyddad adress och skyddad ID.
Ja, men det är Uppdrag granskning som har röjt hennes ID.
Ja, Uppdrag granskning har röjt hennes ID.
Det är åtalbart.
Nästa, ja, absolut. Det är modigt pressetiskt beslut. Alltså, och det måste jag säga. Jag tror att det kommer bli anmält.
Men det viktiga
såklart
här i Sverige tycker jag att ingen är ansvarig.
Ingen är ansvarig. Nej. Vi har ingen tjänstemannaansvar. Ingen är ansvarig.
Däremot kan man alltid skylla på den här högerpopulistiska vågen som sveper in över Europa, som bara kommer ur exakt ingenting. Kan det vara den som är ansvarig?
Kan. Mm.
Får jag fråga en sak? Vem är från början ansvarig? Visst är det socialförvaltningen i Västerås kommun?
Ja, precis. Det är det ju. Inte i Västerås kommun, utan i Degerfors där hon kommer ifrån.
Men vad fan sa du Västerås för? För att de håller på att åka ur allsvenskan?
Ja, Västerås eller? Ligger ju förvaltaren, företaget, alltså Optio. Förvaltaren för Optio, ja, ligger i Västerås.
Exakt. Optio var en som av mina sponsorer på slutet av den här podden, men jag river dem, för jag gillar inte Optio.
Alltså. Mm. Han är för mig i chatten här och tycker till lite grann angående det här med att hon är ju inte tvångsomhändertagen, för det sker av socialnämnd, skattemyndighet plus förvaltare.
Fast hon har ju blivit det.
Det är ju inte juridiskt, inte enligt Hannifär.
Nej, inte juridiskt.
Det är inte juridiskt.
Nej, det har nog rätt. Ja.
Men nu bygger den tesen på att vi kan lita på Hannif. Och där är jag och Björn Ranelid mer tveksamma.
Ja, just det.
En annan sak. Ska det bli tvångsomhändertagen i Sverige, ska det också vara av muslimsk börd. Det säger de nämligen på Al Jazeera.
Ja, och sen har vi då Jonkan i chatten också. We ride at dawn mot Theréses förvaltare.
Verkligen.
Rohirrim!
Hasse Brontén, ja, han är på't med en snutanekdot.
Ja, så ska vi se hur det blir. Nej, men jag jobbade ju mycket civilt, lät ju håret växa, det var ju långhår och jävlig. Pratade mycket med folk.
Pratar mycket om det där håret.
Ja, oh, jag gillar
är
det.
Är du ledsen för att det inte finns kvar?
Nej, men det skulle inte se bra ut med mitt
gråa. Fan, om du kom in min hästsvans här. Alltså, jag hade spytt, tror jag.
Fabio Brontén med könsår i huvudsak.
Då ska vi direkt, vi har hört den här förut.
Ja, jag vet inte om ni har gjort det. Men jag snackar mycket med folk och bara, hur är det? Och då, alla ska ju på vård på måndag, liksom. Du vet, man pratar med alla som var missbrukare. Så här, hur går det? Ska du på vård? Ja, du vet, på måndag, allt. Men på måndag, du kan sluta nu, var jag alltid följt från oss. Nej, men på måndag, det blir det som alla, man ska skjuta fram det. Men så hade jag en kille som var jäkligt trevlig. Jag kommer ihåg vad han heter, det är väldigt udda namn, jag kan inte säga det. Men han sa, jag ska hjälpa dig lite. Jag har bra info liksom om folk som dealar och sådär. Vi måste få bort det här. Ja, men visst.
Han ska göra en samhällsinsats.
Ja, han ska göra en samhällsinsats. Det var ganska kul, det var många som sa, jag ska hjälpa dig. Sen kanske inte allt blev av då. Men den här killen träffade och sa, men nu har du surrat mycket om att du ska hjälpa. Har du något? Ja, nu. Vi drar till söder. Så drog vi till söder. Han bara, här, det bor en dealer här uppe, vet du. Så att, vänta här. Så jag stod och väntade. Så gick det väl en tid, 45 minuter, en timme någonting. Så kom han tillbaka till mig så här. Ja, men han har hårs hemma, alltså heroin. Han har hårs hemma. Jaha, men då är en intressant följdfråga. Så här, hur vet du det? Har han sagt det? Har du sett det? För det är viktigt för mig att veta. Hur vet du att han har heroin? Liksom,
vad är det för häst?
Ja, precis. Vad är det för häst? Nej, men då drar han fram en liten sån redline på sig. Med...
Han tog med sig det ut.
Då har han tagit med sig det. Då hade han ju krita liksom typ 1 gram heroin. Han bara, kolla själv, fick av honom på Redis.
Oj då.
Alltså, då är det ju inte ett case.
Jo, det problemet är att det är ett case för mig. Ja. Därför jag kan inte ha sett det här.
Nej.
För att han ska ju gripas.
Nej.
Men då så bara, lägg undan, det har inte jag sett.
Nej, sånt måste ni ju se över. Nej, om ni vill komma åt de riktiga grabbarna.
Ja, det vill man ju göra.
Ja. Mm. Eller hur? Men kurdiska räven som beordrar mord på israeliska ambassader runt om i Skandinavien just nu. Det är de ni ska komma åt, inte vanliga hedliga arbetargrabbar.
Så det såg ju inte jag då. Och då var det ju aktuellt med en husis. Och vi satt och väntade. Han berättade oss, du kan inte gå in, för han har gallergrind bakom dörren. Så han har en sån metallgallergrind, så du kan inte liksom gå in genom lägenhetsdörren. För att, så vi får ju vänta på utgång då. Vi väntar. Så kommer han ut. Här kommer han hette också.
Bennett.
Sätter sig i bilen och man ser svetten. Det börjar komma lite pärlor. Nej, men vi har lite information att de kan ha narkotika. Nej, det stämmer inte. Så ringer de upp från lägenheten. Då har de hittat 2 hektar. Först hade de hittat 2 haschkakor och så här. Men sen hade de hittat över 100 gram heroin då. Mm. Vilket var en ganska så här, det är ingen supermängd, men en stor mängd för oss. Vi var ju, jobbade med gatulangning då.
Det är en eftermiddag för Torsten Flink.
I en kavaj, ska jag tillägga. I en kavaj. Och det här var ju mitt första liksom egna tipsarcase. Jag var ju ganska nöjd. För jag hade ju själv fått den informationen av den här killen som jag träffat. Snackat upp på honom, fått det här tipset och så. Träffa åklagaren, utredarna tog tag i det här, snackade med åklagaren, så jag bara, hur känns det här? Han bara, det är lugnt. Jag har något S i rockärmen också, så det är inga problemet. Mm. Vi hittade också, tror jag, 60 eller 70 000 i kontanter i hans tvättkorg. Han hade inte deklarerat på flera år.
Nej.
Ja. Först häver åklagaren pengarna, så han får tillbaka pengarna, för de hade han ju då ärvt. Man bara, det är ju väldigt roligt att han hade ärvt de pengarna. Sen kommer jag till jobbet imorgon och så säger en av mina kollegor så här, Hasse, hörde du? Han gick helt fri.
Nej, men för fan.
Helt fri? Du driver. Jag kunde inte jobba på 4 dagar. Vet du vad han hade sagt då? Nej, den kavajen han hade tagit hem från Thailand, han hade inte tittat i fickorna.
Oj, men alltså, det är ju...
Han hade inte tittat i fickorna.
Om han skulle bli tagen på Arlanda då med den kavajen, om han hade tagit hem den från Thailand,
ja, hade
då hade han ju rykt.
Ja.
Mm. Ja, för då har man ju smugglat in knark i landet. Så det vet vi ju, diplomatdottern och gänget som har suttit. Men när man då har den hemma, då räknas det inte. Klarar man sig bara hem med knarket, så klarar man sig.
Ja, men det, i det här fallet var det ju så. Jag var så jävla besviken på åklagaren. Vad hette han, Martinsson?
Riktig jävla sopa.
Ja, jag kunde inte jobba på fan 4 dagar. Jag tappade all liksom geist.
Det säger ju snuta. Vi får in skiten i...
Helt knäckande.
Vi får in skiten och kan liksom få dem häktade och rättegång. Men de går ju ut samma eftermiddag och begår brottet igen. Den där jävla åklagaren.
Samaritgränd på Söder var det.
Där har du.
Ja. Adressen, men jag säger inte vilket nummer. Men
det roliga är att den där jävla han är ju vd för Option nu, den här killen.
Ja, men det kan
man.
Du ska inte berätta sådana här för vanliga, hyggliga arbeten. Vi tror att systemet funkar. Vi har öppnat våra hjärtan och förstört det där jävla samhället. Vi tror att det funkar.
Mm. We ride that dawn till den där jävla åklagaren, kanske.
Ja, verkligen.
Har det blivit dags för en ny fråga?
Sista frågan hinner vi med då innan vi måste rappa av den här liven. Men ambassadattackerna, det är väl multipla orgasmer för konspirationsjonas? Det undrar Ruben Röde från Gislaved.
Ja, faktiskt. Nej, men det är så fantastiskt. När
finns det så jävla mycket att konspirera om?
Ja, men...
Beställningsjobb,
ja. Ja, varför skulle jag vara konspirationsteoretiker i det här fallet?
Nej, det vet man inte.
Nej, men så här, Iran har... De har sett att det är färdiga, organiserade liksom system av kriminella i Sverige som gör... Ja, det finns ju 59 då utanförskapsområden där polisen...
De har ju en lista som på pizzerian. Jag tar nummer 27, kasta granat, 20 000.
Ja, framförallt huserar de väl och har gett skyddad ID till den här Rawa Majid.
Just det, exakt. Men det var inte bara i Sverige som har torskat för det. Det var ju exakt samtidigt, så är det ju en skottlossning eller försök till explosion mot israeliska ambassaden i Köpenhamn också. Mm. Eller hur? Så nu exporterar vi inte bara fotbollsproffs till Danmark utan även unga, glada gängkriminella.
Ja, men det är vi glada att de lämnar Sverige.
Ja, verkligen. Men varför, jag förstår inte, alltså, nu kommer min fråga på. Varför är jag konspirationsteoretiker?
Nej, jag kan inte förstå det.
Jag har en konspirationsteori om det här. Jag tror att det här är vår räddning. För jag tror att alla gängtoppar nu hamnar på Mossads shortlist. Förstår ni vad skönt att Mossad kommer in och räddar oss från gängkriminaliteten? Det är de som
löser. Via Iran som gör beställning och sen så tar de dem där.
Franska polisen räddade oss med Encrochat. Nu kommer Mossad. Alltså, jag känner mig så trygg när jag hör det.
Kan man bara skicka personsökare till dem? Går det? Ja. Kommer det funka?
Så kan det faktiskt vara. Och jag har sagt det att MI6 i England säger att vid ett fullt frontalt angrepp av då Mossad i Israel mot Iran så kan de här som styr Irans folk Sharpeville, Babi Yar, Katyn, Teheran. Nu lägger vi ett nytt ord till handlingarna.
Nu kommer jag på vad jag skulle säga förut.
Vadå?
Jag har sett klipp, det har blivit en grej i Iran att de här, du vet, de här clerks, de här religiösa gubbarna som går med så här vita
turbaner.
De går runt och slår av dem.
Ja, jag har sett det där också.
Så filmar de det, så de springer på gatan och så bara doink, så slår de av de här. Det är ju fan, undrar vad de får för straff på det om de blir påkomna. Alltså,
den där traditionella islamistiska mössan som de har på sig, som ser ut som en rullad sån här dumplingsgryta.
Ja, det går runt och
nej, det är standarduniform för taxichaufförer i Stockholm.
Vi är tillbaka efter en fullspäckad helg i Göteborg.
Ge mig datorn.
Ja, bra jobbat, jag skickar en applåd.
Ja, tack så mycket.
Slow clap.
När ska vi köra live på Skala Teatern när jag och Björn Ranelid sitter i publiken, för då tänker jag hoppa av.
Vi kan väl sikta på februari-mars.
Ja, jag tycker vi ska göra det.
Ja, men det är väl fint.
Så jävla häftigt när jag går fram till Linda Skugges monter där nere i... nere i bokmässan. Fan, hon är jävla stridbar alltså. Ja.
Sexy.
Ja, verkligen.
Sen har vi ett problem.
Stridbar och blåslagen. Ja.
Nästa, nu på måndag. Jonas, du kommer ju inte vara här då på måndag nu, va?
Vadå? Uh-huh. Läkarbesök.
Är det hjärtat? Eller
något är det. Jag tror
blodtrycket. Ja.
Jag har fått träff på Tinder. Jag har träffat en tjej i Övik som heter Therese.
Så då får vi se hur vi gör där. Då blir det ju på tisdag det släpps ett avsnitt. Och sen är jag i Liverpool då.
Jaha! LIVERPOOL.
Så vi... ja, jag får tacka för mig.
Ja, bra Dava.
Tack för den här tiden.
Nej.
Nej, jag skojar bara.
Men okej, så vi ingen live på måndag då?
Nej. Du är lika uppskattad som en ballistisk missil som regnar ner över Tel Aviv, Dava. Du måste finnas här, vare sig vi vill det eller inte.
Ja, bra.
Vi är inga sponsorer idag. Vi hörs nästa vecka. Någon gång håll utkik. Watch this ad.
Så jävla oseriöst. Håll koll när vi kommer. Va? Inte på måndag.
Håll koll när vi kommer, vdn på Option om tvång.
Kan inte prata.
Jo, vi har inga sponsorer. Vi har däremot det här fantastiska klippet när någon företagare för Porsches generalagentur i Sverige har gjort en svensk-engelsk reklamfilm för att man ska köpa Porsches nya modeller. Och jag hävdar ju med en fas och med eftertryck i min G-punkt att den här filmen och det här snacket måste vara utsänt av Ferrari Sverige. Det måste vara en konkurrent, för så här kan det bara inte gå till. Nu kommer reklamfilmen för Porsche Sverige som Porschehandlarna har gett ut. Sug på den här och tack för att du lyssnar på Inaktuellt. Stötta oss gärna på Flashback, gå i konfrontation med Carolas manager och kommentera oss gärna i Kombilotteriet, Sossarnas chatt.
Jag måste ta med hörlurarna.
Välkommen till Porsche Center i Göteborg. It's giving luxury. Drip check.
Jag klarar inte det här.
Looks good. Nya helt elektriska Macan. Icon. It's different.
Nej, det är så fruktansvärt.
Säljarna på Porsche Center i Göteborg. Always serving. Varsågod. Här på Porsche Center i Göteborg så serverar vi kaffe i toppklass. No cap. Det var allt för mig. Bye bye bestie. Slay.
Slay. Alltså den här podden måste vara ironisk.
Ja, vi hörs nästa vecka någon gång då. Nej. Bye bye besties. Och kom ihåg att slay.
Podplay, en del av